Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej hörni, det är Asabia här. Gott nytt år. Hoppas ni har haft en fantastisk nyårsafton. Eller i alla fall en helt okej sådan. Vi tänker att vi ska ha en helt jobbfri vecka nu. Och det är inklusive sånt där roligt jobb som till exempel poddandet är. Men som tur är så har vi två jättefina avsnitt på lager som vi tänker att vi ska sända den här veckan. Det är avsnitt som jag spelade in i november tror jag att det var, tillsammans med Maria Borda och Türkan Karaman, där vi pratar med utgång från deras bok Känn ditt barn om ja, föräldraskap, hur vi förhåller oss till barn, hur det ser ut med föräldraskap i olika kulturer och lite annat smått och gott. Vad är det min skatt?
Jag vill ha vatten.
Du vill ha vatten? Var det starkt?
Ja.
Okej, okay, vad bra det går.
Hej då,
pappa. Hej då, pappa. Okay.
Mamma!
Ja! Ja, hörni, från verkligheten. I alla fall, det blev ett väldigt långt och fint samtal. Därav delade jag upp det i två avsnitt. Ni ska få höra del ett nu. Enjoy! Vi har med oss Maria Borda och Türkan Karaman. Idag säger jag rätt. Maria är föräldra och familjecoach, föreläsare. Hon driver även ett populärt konto på Instagram som heter inte vilda barn längre utan mariaborda.se.
Exakt.
Där hon skriver om föräldraskap i olika kulturer. Hon har även skrivit boken Vilda barn baserat på hennes populära blogg med samma namn. Türkan Kamara heter Aware Mama på Instagram. Där skriver hon väldigt fint och pedagogiskt om lyhört föräldraskap. Hon är också familj- och föräldracoach och förskolelärare. Och nu är Maria och Türkan aktuella med boken Känn ditt barn, lyhört föräldraskap för nya familjer. Heter det så?
Yes.
Ja.
Yes.
Välkomna. Tack. Vad kul att ni är här. Hur känns det att precis ha släppt en bok?
Det känns jättekul.
Ja.
Det är fantastiskt spännande.
Har ni jobbat med den länge?
1,5 år tror jag vi har jobbat med den.
Mm. Ja, 1,5 år. Ja, precis.
Mm. Mm. Men mer aktivt så här, 1,5 år skulle jag säga. Vi har haft väldigt mycket att göra. Så 1,5 år har vi så här verkligen fokuserat på den. Mm. Men under 1,5 år har vi liksom så här, ja, skrivit.
Tänkt på det. Mm, var det någon som kom med frågan till er om ni ville skriva bok? Eller var det ni som kom på att vi borde skriva bok tillsammans?
Vi kom på att vi borde skriva en bok tillsammans.
Mm. Eller hur? Jag var igång liksom och höll på att skissa på en bok. Och kontaktade Maria för att jag ville ha en intervju med dig. Eller hur? För det här sociala antropologiska perspektivet. Och då sa du att du också håller på att skriva en bok. Så, ja.
Precis. Och kände ni varandra då?
Nej, det gjorde vi inte.
Och så träffades ni och så klickade.
Så möttes vi på en fest. Och sen så tyckte jag att Türkan hade ett så himla fint och ödmjukt sätt.
Mm.
Hon bara hade sån god energi tyckte jag. Och så kände jag bara, nej men henne vill jag. För jag är ganska så här introvert liksom. Mm. Och har inte så jättelätt att lära känna folk. Men hon bara gav ett så himla fint intryck. Och så gick vi ut och fikade. Och så upptäckte vi att vi har sån himla alltså, liknande syn på väldigt mycket på barn och så. Men det var ju liksom inte bara det utan det var också det att Türkan har turkisk bakgrund och jag har bakgrund i Sydamerika. Och där hittar vi också många gemensamma nämnare. Att ja, vi har ju en förälder eller en syn på barn som är väldigt präglad av att vi har vuxit upp i Sverige, men att vi också har en bakgrund i andra länder.
Mm.
Där till exempel familjen är väldigt viktig och så. Och där hittar vi liksom, wow, men det här vill vi också få med.
Ja, vi pratar mycket om det här. Alltså, vi har ju en rik mångfald av människor som kommer från olika länder och kulturer i Sverige. Och när man tittar på omslag och innehåll så är det inte alltid att det representeras.
Mm.
Ja, så vi pratar mycket om det också.
Mm.
Ja. Om jag får gå tillbaka lite. Jag presenterade er nu. Var det något jag... Vill ni brodera ut presentationen av er själva någonting? Är det någonting ni vill berätta? Till exempel, vad är en familj- och föräldracoach? Det tror inte jag alla vet.
Ja, men det kan vi ju berätta lite om. Som föräldrafamiljecoach så erbjuder vi ju stöd till föräldrar som kontaktar oss kring olika saker i vardagen. Det kan vara att man har fastnat i onda cirklar kring någonting. Vi har ju både samtal med en och en och håller i grupper och föreläsningar.
Är det många som hör av sig?
Ja, men det är det.
Ja.
Ja, det finns sån stor hunger
ja.
Efter att, ja men eller hur?
Mm, absolut.
Ja. Jag kan tänka mig det att många också inte vet vad man ska vända sig. Det är inte så lätt kanske alla gånger typ prata med BVC eller så.
Ja, vi rekommenderar ju även vidare. Jag brukar hänvisa till BVC också.
Är folk nöjda med det då, tycker de?
Ibland.
Det är lite ibland. Hit or miss.
Ja, lite så.
Det beror på vem man träffar.
Mm. Ja, men precis. Det beror på vem man möter.
Jag tänker att folk som hör av sig till oss är sådana som kanske följer oss på Instagram och vet ungefär vad vi står för. Och att de då vill ha stöd från någon som de känner att de har något gemensamt eller en gemensam barnsyn med. Men som föräldracoach så ger vi ju inga råd. Mm. Utan vi hjälper föräldrar att hitta sina egna svar.
Mm. Ja, precis.
Mm.
Ja, och du är trebarnsmamma, tycker jag.
Ja.
Hur gamla är dina barn?
Min äldsta är 6 och mellanbarnet 4 och så min yngsting 2.
Ja, oh, wow.
Ja, oh, helt underbara. Ja. Oh.
Då har du mycket att göra.
Ja, full rulle.
Oh,
mycket
kul.
Kärlek och mycket att göra.
Det är min dröm. Jag ser ju mig själv med 3 barn någon gång.
Ja. Oh.
Kanske.
Roligt.
Och du har en son som är 9-10.
Nej, han fyller 13 år idag.
Jaha, ja, idag?
Idag,
wow.
Ja.
Wow. 12-13, så då blir han tonåring.
Mm.
Vilken grej.
Mm, det är verkligen stort.
Hur ska ni fira?
Ja, men jag är i Stockholm.
Eller hur ska han fira?
Och vi bor i Malmö.
Ja.
Men vi har firat. Han har haft kalas.
Mm.
Bjöd hem sina kompisar och så. Och sen när vi kommer hem så ska vi väl fira med familjen och med vänner.
Mm. Det var stort att ha en 13-åring. Jag kan ju liksom inte, det är väldigt svårt att föreställa sig att man ska ha så stora barn.
Ja, verkligen. Gång. Han är fortfarande min bebis.
Ja, såklart.
Men jag känner ju absolut att han nästan för varje dag känns större och mer självständig. Och att... Ja, men vi har ju alltid varit så fysiskt nära, liksom, sovit mycket tillsammans och liksom kramats hela tiden. Men nu plötsligt så vill han inte
han
det.
Så här, nej,
han
från
här,
dig.
Ja, nej, men
han ska
så här.
Gå sin egen
väg. Ja, verkligen. Och det är också fint.
Hur tar du det då?
Ja. Det är klart det är en lite sorg igen. Jag kan ju känna lite så att kom hit och gosa. Men, och det gör han ju ibland också. Men jag tycker också att det är fint att se hur han liksom... Hur
han är så trygg nog att kunna göra det också.
Ja, men precis. Både att han är trygg nog att fortfarande liksom be om närhet när han behöver det. Men också att han klarar av att säga så, nej, jag vill inte kramas nu.
Mm.
Det tycker jag är väldigt fint.
Jättefint. Wow. Vet du, vi har båda läst... Jo, jag ska säga det. Opo är inte med. Jag har inte liksom kastat henne alls på något sätt. Men vi kämpade på här i typ 20 minuter med att försöka få upp uppkopplingen. Hon är fortfarande i Portugal och vi fick helt enkelt inte till det. Och det är jättetråkigt. Men jag har lite frågor från henne så jag får representera. Vi har båda läst eran bok och vi tyckte den var jättefin. Jag känner att varför fanns det inte en sån här bok liksom, innan jag själv fick barn? Jag tyckte också, och det här är verkligen en komplimang till oss själva, men jag tyckte den liknade våran bok mycket i så här... Ja, mitt ton också lite utseende och utformning, att jag var så här, wow. Och det är ju inte, vi har ju skrivit böcker samtidigt, så det var väldigt häftigt att du blev så. Mm. Och jag tycker att vi vill göra någon typ av utlottning eller något, att de får vara tillsammans. Så jag tycker att de passar väldigt fint ihop.
Mm. Men det gör de
ena inför födandet, det andra inför tidsföräldraskap.
Mm.
Men om vi pratar lite mer om bokskrivandet, vad tycker ni har varit det bästa att skriva med Maria, och för dig, vad som har varit bäst med att skriva med Tyrkan?
Jag tycker att Tyrkan är oerhört intelligent, alltså verkligen intelligent, påläst och riktigt så här nördig när det gäller det här ämnet, vilket är en komplimang verkligen. Alltså, hon läser allt när det gäller liksom föräldraskap. Och det älskar jag, för jag är också nördig när det gäller liksom, ja, också när det gäller föräldraskap, och mer när det gäller föräldraskap i olika kulturer. Men att våra kunskaper verkligen kompletterar varandra. Och jag har ju liksom ofta fått den här frågan från ja, men så här, familj liksom, som inte känner Tyrkan, att ja, men varför skriver du inte en bok själv? Och så här. Och det hade jag ju kunnat göra, men det hade inte blivit lika bra, för att vi känner verkligen att hon med sitt perspektiv och jag med mitt perspektiv, att det kompletterar. Så det känner jag har varit fantastiskt. Och sen en annan sak, att jag är en sån människa som skjuter fram väldigt mycket. Medan Tyrkan är mycket mer så här, nu gör vi det här.
Då är du jag i er konstruktion. Och Opo är du. För att det här verkligen, det är min bästa grej, inte att få saker gjort. Men Opo är väldigt organiserad och så här, piskar på mig lite. Det är jättebra.
Ja, det är jättebra. Och sen så, rent personlighetsmässigt, så är ju Tyrkan väldigt lågaffektiv. Och jag är lite den hetsiga. Oh, men hon kan verkligen hantera mig. Hon är bara så här, okej, det här går över liksom. När jag så här hetsar upp mig över någonting, så är hon så här, Tyrkan, hon bara så här, okej.
Vi tar det lugnt.
Ja, och jag tycker Tyrkan är underbar.
Fint att ni har hittat varandra.
Ja, det här, ja, Maria, så fint. Alltså, jag känner ju likadant. Alltså, vi kompletterar varandra så bra. Maria är ju, ja, men lika väl, alltså så intelligent och så mycket kunskap, så mycket som jag önskar bara, att du skriver ännu mer. Du har jättemycket att ge ut i världen, och det känns som att vi har klickat, ja, verkligen. Och så himla fin och ödmjuk också. Just att när vi började skriva boken, då pratade vi mycket om så här barnet och respekten för barnet, men att just att föräldrarna också, det är inte lätt att vara förälder idag. Nej. Det känns som att vi har hittat varandra. Att liksom verkligen ha medkänsla för föräldrar i tonen, på sättet som vi skriver. Och det tänker jag verkligen, er bok också. Tonen, alltså, som du sa där, att jag känner igen det i er bok också.
Mm.
Nej, men det är helt fantastiskt att skriva med dig, Maria.
Tack.
Ja, och kul att få en ny vän så här, i vuxen ålder, tycker jag. Ja. Fint när det kan få ske. Men vem tänker ni ska läsa er bok då? Vem är läsaren, tänker ni?
Ja, men jag tänker väl alla som är på gång i den här resan, gravida, inför den här resan, så att bli förälder, nyblivna föräldrar. Men nu har vi nischat boken lite sen, upp till men 2 år ungefär. Sen kan man ju läsa boken ändå om man har äldre barn också. Den innehåller ju mycket så här reflekterande frågor som man vänder tillbaka till sig själv. Men ändå så här upp till 2 år framförallt, eller hur?
Mm, absolut. Ja. Men jag tänker nog också att eftersom vi bidrar med, alltså vi har liksom kryddat boken med en del så här med kulturella och historiska perspektiv.
Ja.
Sånt skulle jag tycka var intressant att läsa, men min son är 13 år.
Mm.
Jag skulle ändå tycka att, jaha, är det därför vi gör så här? Är det därför vi brukade få det här rådet? Sånt tror jag att andra som har stora barn också kan tycka är intressant. Jag menar, det är många som följer mitt konto som inte har barn. Och som tycker att just det perspektivet är intressant. Och sen så tänker vi såklart att man ska kunna, om man liksom gillar vår barnsyn, att man ska kunna köpa boken och ge bort gåva.
Perfekt present ju. Och folk som jobbar med barn, tänker jag.
Absolut.
Och även, jag tänker, mor och farföräldrar, för de lyfts inte upp så ofta i böcker. Och det gör ju vi väldigt mycket i den här boken. Så blivande, alltså mor och farföräldrar också.
Tycker ni att er bok skiljer sig åt från liknande böcker på samma ämne, och i så fall hur? Finns det ens liknande, jag antar att det finns liknande böcker, liksom förbereda föräldraskapet och få en ny bebis, alltså de typerna av böcker.
Det finns ju många fina böcker och vi har ju försökt läsa de flesta, vi har liksom gått på loppisar och letat efter alla böcker om föräldraskap från ända sedan liksom från 80-talet och framåt. Så att det finns väldigt många fina böcker, men vi kände att vi också hade någonting extra att bidra med.
Mm.
Och det var dels de här kulturella och historiska perspektiven. Och dels just det här med att vi kommer från andra kulturer. Att vi kan bidra med det som vi känner att våra kulturer har. Som man kanske inte riktigt pratar om i Sverige. Som det som Tyrka nämnde. Att vi tar in det här med mor- och farföräldrar. Mm. De går också in i en ny roll. Varför läser man inte om det i föräldraskapsböcker? Mm. Hur ska man hantera råden som man får av dem, som ju ofta kan vara liksom, ja, man kan känna att okej, nu kommer svärmor och tycker någonting och så här, men hur hanterar man det på ett bra sätt? Så här, det har vi pratat om, det har vi skrivit om lite grann i boken. Och sen just det att vi inte vill ge råd i boken, utan att vi vill presentera många olika sätt att göra saker och ting på. Och att du ska bli liksom empowered att hitta ditt sätt.
Ja. Mm. Ja, men det tänker jag så mycket på, för att det finns ju fantastiskt fina böcker. Men det som skiljer något är väl, ja, men det är framförallt det sista som du sa också, just det att man vänder tillbaka till sig själv.
Det är inga pekpinnar
alls. Liksom. Nej, alltså det är inte så här, gör så här och det här är rätt sätt. Men ändå på något sätt, alla barn är olika, unika, föräldrar lika så. Att man hittar sin väg, lyssnar inåt och ja.
Det är verkligen det vi pratar om väldigt mycket här också, om det här med att alla är olika. Det går liksom inte att ha någon mall inför att föda eller föräldraskapet. Vad heter det? Ni är ju experter inom det här området, men är det någonting som ni själva känner att ni behöver jobba med i ert föräldraskap?
Ja, men gud, såklart. Mm. Alltså, det är så intressant att man ser på folk som arbetar med inom olika arbeten som att man liksom har alla svar.
Jag antog att ni inte skulle säga att ni är perfekta.
Ja, men gud, nej. Alltså, jag lär mig så länge jag lever och med barnen. Och det är klart att man har dagar som inte går som man kanske önskat. Och man får reparera en ny dag nästa dag. Det som har varit tuffast för mig, det har nog varit med det man bär med sig från sin egen barndom. En del saker som man har upplevt och var tufft. Och det kommer liksom igen sig i föräldraskapet. Mm. Och vilka känslor som blossar upp. Och att få liksom verkligen jobba på dem, sitta i dem. Vad väcks i mig nu? Så att den biten, det är liksom en process som många inte pratar om.
Mm.
Barn är ju verkligen, alltså speglar till allt vi bär med oss. Från våra ryggsäckar.
Jag har en sån tydlig sån grej som jag tänker mycket på nu med hur det kommer bli med så här läxläsning och när de ska förstå saker om de inte förstår så fort. Och jag märker hur jag är liksom, som min pappa kunde vara med mig, väldigt otålig med, ja, men när man inte förstår att det blir så, jag blir så frustrerad. Ja. Och jag kommer ihåg själv att hur jobbigt det kändes. Så det är något som jag liksom, ja, bara att vara medveten kan ju hjälpa. Men det är inte helt lätt det där.
Nej, och det är en process ju, verkligen. Och, så att, nej, men det har jag i alla fall jobbat mycket på. Just sådana här bitar som du nämner, att bara bli medveten om vad som händer. Och ja, vara lite nyfiken för att kunna växa ur det. Och, ja.
Jag hade ju en väldigt, väldigt traumatisk och långdragen förlossning.
Mm.
Som slutade i urakut kejsarsnitt.
Mm.
Och det präglade mig väldigt mycket den första tiden. Att jag... Det var ett sånt trauma som, liksom, som verkligen satt kvar i mig. Lite grann som att överleva en stor katastrof tillsammans med en människa. Liksom.
Mm.
Så kände jag med mitt barn. Att vi har gått igenom något så här verkligen traumatiskt ihop. Och jag vill liksom hålla kvar i honom. Och jag är så rädd för att han ska försvinna från mig.
Mm.
Så att den första tiden så var det väldigt mycket så att jag hade jättesvårt för att släppa honom, liksom, för att ha den här avslappnade inställningen att någon annan kan liksom också hålla i honom och sådär. Det kände jag var jättesvårt.
Blev ni frånskilda från varandra efter?
Ja, det fick vi. Det blev vi. Och det är verkligen någonting som jag börjar nästan gråta när jag tänker på hur hemskt det var att vakna upp mitt i natten och inte ha honom där bredvid mig. Kan du börja gråta? Nej, så jobbigt. Okej, nu ska jag.
Men jag tror verkligen många, eller jag vet att många kan känna igen sig det. Och det kan kanske är svårt att förstå om man inte varit med om det själv. Men vilket trauma det kan vara att skiljas från sitt barn. Du går emot allting. Verkligen. Alla instinkter man har.
Mm, verkligen. Och sen var jag ju väldigt ensam i Nordnorge då, där jag bodde när jag fick barn. Jag hade ju min man. Men vi hade inte något sån här väldigt stort stödnätverk. Liksom. Min familj bodde i Malmö. Så att jag var mycket ensam och det var väl det här liksom att jag minns att jag hade väldigt svårt att bara att gå ut. För att så fort jag hörde honom gråta så blev jag så här, alltså det gjorde jätteont i mig. Att släppa taget lite grann, det tog tid för mig. Men det släppte sen när vi flyttade till Bolivia, när han var 3 år gammal. Och där är liksom som en helt annan miljö där. Och där fick vi, alltså vi hade många vänner som kom hem och så här. Och hade fester ihop tillsammans. Och allting blev mycket lättare då, känner jag. Och sen så nu har ju helt, alltså nu kan jag ju vara...
Nu
känner jag att det är helt lugnt liksom. Men det var jobbigt.
Men tror du att du hade med att ni flyttade till Bolivia eller att tiden gick, att han blev äldre eller båda kanske, men...
Jag tror att det har att göra med att vi flyttade till Bolivia faktiskt.
För att det var en annan gemenskap där, en kollektivt liksom uppfostrande av barnet.
Precis. Och att barn får en så naturlig plats i alla sammanhang, eller hur? Att vi kunde gå på fester ihop och han kunde vara med och så här, på ett mycket mer naturligt sätt än jag känner att det är i Sverige eller i Norge. Och att alla är så barnkära. Ja. Alltså liksom,
det hjälper ju verkligen i att känna sig avslappnad när man inte känner sig jobbig i ett sammanhang också.
Exakt, vi hade ju många liksom, mycket yngre vänner som inte hade barn, men som ändå var så här, de såg honom som en kompis i gänget liksom.
Och man blev så glad för det.
Det var väldigt fint.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Fick ni några egna ögonöppnare när ni skrev boken, tycker ni? Några nya insikter eller lärde ni er något nytt?
Ja, så man lär sig alltid någonting nytt. Men jag tänker mer av varandra, tror jag. Alltså, eller hur? Alltså,
absolut,
tillsammans när vi skrev mycket av varandra. Så här som vi pratar nu om varandras perspektiv. Vad du har gått igenom, vad jag har gått igenom. Det framförallt gav mycket.
Ja. Precis. För att när vi skrev, och vi skrev ju liksom lite grann olika kapitel. Och sen så fyllde vi på i varandras delar. Men då kom jag ihåg att vi kunde liksom läsa en del och säga så här, med det som jag gått igenom så hade jag uppfattat det här som så här, lite jobbigt att läsa eller så där. Och då har vi liksom så här, diskuterat det, för att man ibland så uttrycker man sig på ett sätt som man menar inte alls att vara hård eller förolämpande eller någonting, men man har ju sitt eget perspektiv och sina egna upplevelser liksom. Och sen så läser någon annan det liksom, med något annat i bagaget. Och då så läser de in någonting annat som man kanske inte själv har tänkt på. Mm. Så där har det verkligen varit en styrka att vara två personer.
Gud vad svårt det där.
Ja, och jag har fått sån respekt också för just det som vi pratar om. Att man alla tolkar utifrån precis sina glasögon. Och det har gett mig ännu mer så här ödmjukhet inför även så här kontorna. Mm. Vad skriver vi? Vad lägger vi ut? Och även om alla har ett eget ansvar. Det är verkligen, vi har också det. Alltså hur landar det här hos folk?
Ja, det där är så, det är inte lätt. Alltså särskilt när man skriver om sådana här frågor, alltså det är amning och födande och föräldraskap, det är så känsligt. Det är mycket sorg också, underliggande där. Det är ett av de svåraste grejerna man har ett sånt här konto. Jag tycker ofta, även fast det anstränger mig väldigt mycket för att försöka vara liksom förstående och tillmöt, inte såra, men det är jätteklurigt. Jätteklurigt. Tyrkan, i bokens introduktion så skriver du: moderskapet bjöd in mig till självkännedom och läkning, en inre resa som aldrig tar slut. Det tycker jag var jättefint beskrivet. Jag undrar om du kan berätta lite mer om det, vad liksom moderskapet har betytt för din självkännedom och läkning.
Alltså allt. Nej men alltså jag, verkligen. Nu har jag haft... Så när jag växte upp hade jag ganska mycket ansvar. Min mamma blev deprimerad. Vi var typ 8-9. Man fick ta hand om henne mycket och min syster mycket. Jag blev verkligen så här parentified. Alltså det var jättemycket ansvar tidigt. Så man har med sig mycket. Och jag minns när jag blev förälder så tyckte de praktiska bitarna, det var inte svårt för mig. När många som upplever liksom sömnen är jobbig och det här praktiska vardagslivet, det var inte tufft för mig. Medan det här liksom känslomässiga, det väcktes mycket mig där. Och att ta tag i alla bitar och verkligen se, ja, det har varit så fantastiskt. Jag har liksom jobbat så mycket på mig själv tillsammans med barnen. Mm. Jag känner att de har lärt mig liksom mer om livet än vad jag lär dem, helt ärligt talat.
Mm.
Och jag tänkte berätta för dig, Maria, lite att jag har en sjukdom, en reumatisk sjukdom som jag fick... Den utlöstes i samband med att mina föräldrar skilde sig. Och jag minns när läkaren sa till mig liksom att du måste ta mediciner varje dag för att klara det här. Och jag letade på alla håll efter andra sätt också att må bra på då. Så här holistiska och inte för att jag är liksom emot medicin. Jag tar jättegärna det men ville hitta andra vägar också.
Mm.
Och genom att jobba mer så här på mig själv och att må bra. Och dels genom det här med barnen då, läka trauman som man bär med sig. Jag har mått så mycket bättre även i min kropp.
Mm.
Alltså att liksom, alltså självkännedomen där. Just att lära känna mig själv. Jag tror ju mycket hänger ihop. Liksom så här kropp, sinne, själ. Och alltså barnen, de har varit en stor ögonöppnare för mig verkligen. Till det.
Vad fint, det tror jag inte. Jag vet inte, det är ju en del som lyssnar på podden som inte har barn. Jag tror att det är fint för dem att höra också. Mm. Att hur mycket som det kan ge.
Ja.
Olika delar av livet.
Men jag känner igen det där och... Jag känner liksom att för mig så har det är så intressant och spännande tycker jag att jag har fått ett barn med en språkstörning.
Mm, jag berättar mer.
Mm. Så det verbala är ju så otroligt viktigt för mig. Jag skriver, jag älskar att skriva. Ord är verkligen, det är så viktigt för mig. Sen hade jag i och för sig selektiv mutism som barn så jag pratade inte som barn. Men ord har ändå alltid varit viktiga för mig. Jag kommer från en familj av författare och poeter också. Så att, att få ett barn som inte kommunicerar med ord framför allt, det har varit sån himla lärdom för mig att verkligen ta fram de här intuitiva sidorna i mig själv och liksom faktiskt lära mig att jag kan kommunicera och jag kan förstå mitt barn även när han inte pratar med mig.
Mm.
Och det har kunnat göra mig frustrerad ibland. Att liksom så här, men kom igen, liksom, säg nu, vad är det? Fast jag vet att han inte kan det.
Mm.
Och att det inte är för att han är jobbig eller vill jävlas utan för att han faktiskt inte kan det. Liksom.
Mm.
För att han har svårt för det. Och då får jag ta fram de här andra sidorna i mig. Och det har varit så otroligt viktigt för mig. Och verkligen gjort mig ödmjuk inför... Ja, nu låter jag inte alls ödmjuk, men alltså... men alltså... inför att vi alla har svårigheter, alltså, eller hur?
Ja, verkligen.
Alltså, och så har jag sagt till honom liksom att alltså, man måste inte vara bra på allt. Mm. Man måste inte det. Och ingen av oss är bra på allt. Och sen någon gång när jag har liksom kämpat med någonting och varit så här, åh, jag klarar inte det här. Så har han kommit och klappat mig och sagt, mamma, man måste inte vara bra på allt. Ja. Och, så här, och då var man, ja, så här, tack för påminnelsen, för ibland är man ju hård mot sig själv.
Ja,
så.
Ska jag inte.
Ja.
Verkligen, gud, ja. Fint. Ni skriver en del om att titta inåt, precis som ni har sagt, att det inte är liksom pekpinnar, utan det handlar mycket om att hitta sin egen röst, och det är någonting som vi också diskuterar ganska flitigt i förhållande till graviditet och födsel framför allt. Jag upplever att det är någonting vi svenskar i alla fall har ganska svårt för, just det här, titta inåt och lyssna inåt. Det, man lägger mycket tillit till utomstående och institutioner och liksom anvisningar. Så min fråga är väl det, som håller ni med om att vi kollektivt har en ganska svårighet med att just lyssna på den inre rösten, och i så fall hur man kan göra för att stärka blivande och nyblivna föräldrar i att våga lyssna till och följa den inre rösten?
Vi har en väldigt stark myndighetstro i Sverige. Mm.
Verkligen.
Och det beror ju på att vi liksom inte har haft samma höga grad av korruption till exempel som andra länder, utan vi har ändå liksom kunnat, ändå haft ett demokratiskt samhälle som vi ändå har kunnat lita på myndigheterna i mycket högre grad än andra samhällen, eller hur? Så att det är både liksom bra såklart, men just det här med att när man förlorar sin egen röst i det, vad vill jag? Där blir det svårt. Tyrkan, hur menar du att vi kan stötta föräldrar att våga lita på sig själva?
Ja, men jag tänker just på det som du sa, så att det är på gott och ont, samtidigt som det är liksom bra, tänker jag, att lita också på de myndigheter vi har, så blir just den här krocken liksom att lyssna på sin inre röst, alltså det där. Och jag tänker att återigen, som vi skriver i boken som du lyfte upp, Asabia, just att, ja, men självreflektion.
Mm.
Ja, men det är ju liksom, man möter ju andra så djupt som man möter sig själv.
Mm.
Så man behöver lära känna sig själv. Det är liksom den biten där, tänker jag mycket. Ja.
Jag tänker också hur man, alltså man får tänka på hur man pratar med andra, inte minst nyblivna föräldrar. Mm. Och när man ska, man får väl aldrig så mycket råd som under den tiden. Men liksom att man också poängterar att vi är olika. Det, inget funkar för alla. Liksom, vad tror du? Och du vet, ja, att man är stöttande för nyblivna föräldrar på det sättet. Alltså som en medmänniska. En fråga från Opo, eller som hon har skrivit. Hon skriver säga: jag älskade att ni tog upp kulturaspekten när det kommer till svärföräldrar. Ni nämnde ju det nyss. Det är någonting flera skriver till oss om. Hur tycker ni man bör göra om man upplever att familjen inte respektera att man har sitt egna sätt att göra saker på? Speciellt om man inte får stöd av sin partner. För det är ofta det som folk skriver, att de inte får stöd. För annars är det ju, skulle jag väl säga, att det är väl bra om partner tar den här fighten lite grann med sin familj. Men om det inte går, har ni något? Jag har inte så något bra svar på det.
Det är jättesvårt. Ja, om man inte upplever stöd från sin partner, så är det ju ett större problem än bara när det gäller svärföräldrar, eller hur? Det måste man ju verkligen försöka ta itu med och liksom jobba med det där. Men det är klart att man ska på något sätt vara allierade i ett förhållande liksom, och stötta varandra på alla sätt och vis.
Mm.
Man måste vara väldigt tydlig med att det är inte min uppgift att bråka med dina föräldrar eller att prata med dina föräldrar. För vi vill ju inte heller att relationen liksom mellan oss eller mellan en själv och svärföräldrarna ska bli dålig. Så det lättaste är ju verkligen om partnern tar hand om det. Men som vi har skrivit i boken, så tycker jag i alla fall hanterat det så här, att man behöver, alltså om man får många jobbiga råd från svärföräldrarna, så det vanligaste som jag i alla fall har läst om liksom på olika föräldraforum, och hur hanterar man det, så brukar ju folk säga så här: säg ifrån på skarpen och så här, säg stopp och så här, och det här är mitt liv och det här är så här och det är vårt barn och vi gör som vi vill. Det kan man ju göra, men om man vill göra det på ett annat sätt, så kan man istället faktiskt fråga svärföräldrarna: jaha, hur var det när du växte upp?
Eller
hur var
det? Det är du som har sagt det här tipset förut någon annanstans. För jag tog verkligen till mig, jag tror det var du, för jag tog till mig av det att man ställer frågan tillbaka. Berätta hur du gjorde, det är så avväpnande.
Precis. Alltså, jag och Tyrkan brukar prata om det, och vi har också skrivit lite om det i boken. Att det är så himla mycket bättre tycker jag att fråga sig, aha, hur gjorde ni? Jaha, okej. Och hur mådde du av det rådet? Och vad var det som var jobbigt när du fick barn? Och så. Och då börjar folk istället berätta liksom, hur det var för dem. Och sen så behöver man inte göra så som de säger att man ska göra eller så, utan man, det räcker oftast för dem att man har lyssnat på dem och så här, vad intressant.
Det är ett jättebra råd, tycker jag.
Men det har vi pratat mycket om, och jag vet, jag och min man, vi har sån överenskommelse, om det är någonting som rör hans föräldrar, då tar han det. Och om det är något som rör mina, så tar jag det liksom, med dem. Det funkar. Men som du sa, om partnern då inte riktigt gör det. Ja, men det är som Maria sa. Jag tror man får prata ihop sig lite där. Men ändå på något sätt. Ja, jag är nog inte heller så mycket för det här skarpa, hårda. Det är klart man behöver sina gränser. Så, men hur man gör det. Alltså lite mer nyfiket. Närma sig lite mer nyfiket, tror jag ändå.
En så här vanlig grej jag tycker folk skriver om, just det här med besök. Att det, där kan det vara lite skillnader med att man inte orkar så mycket besök. Och att om det är en eller många vill hälsa på. Men där kan det också vara svårt om partner kanske tycker att jag vill att mina föräldrar ska. Jag vet inte riktigt hur man ska göra där. Jag minns det själv med första barnet, att jag var... jag tog emot alldeles för mycket besök för vad jag pallar med. Du vet, det var typ dag två och jag var i det här ruset fortfarande. Bara kom, alltså bokade upp hela veckan typ. Och så satt jag där dag 3, 4 och bara hatade det. Det var folk hela tiden och folk ville hålla honom precis som dig där med att... Jag tyckte det var ganska jobbigt när någon skulle göra något annat. Och så han skrek och jag...
Men då kan man ju säga så här, alltså, gulligt av er att ni vill komma och hälsa på. Jag tycker ni är jättefina och tack så jättemycket, vi vill jättegärna ta emot er, men just nu så orkar jag faktiskt inte, jag hoppas att ni förstår det. Jag tror att de flesta ändå, alltså, man måste vara ganska okänslig för att inte respektera något sånt, tänker jag. Men det gäller ju att säga ifrån, men bara man säger ifrån på ett schysst sätt, så behöver det inte bli jobbigt liksom.
Precis. Och poängen är att det finns tid. Många vill ju träffa en nyfödd väldigt tidigt. Men barnet ska vara här länge förhoppningsvis. Så det finns tid.
Precis. Men jag tänkte också på det med, liksom med relationer med föräldrar eller svärföräldrar. Att det var också en sån sak som vi pratade ganska mycket om, Tyrkan. Att jag läste ofta på forum att det var liksom så här att folk tyckte att det var ett väldigt stort problem, till exempel att föräldrarna så här gav barnet korv eller så här,
kanelbullar.
Ja, men så, jag vill inte att mitt barn ska träffa min mamma för att det får kanelbullar, eller för att mamma brukar komma med kläder med så här giftiga tryck på, eller du vet, det var väldigt mycket såna grejer. Och då brukar vi tänka så här, men vad är viktigast egentligen, relationen eller just det här då? Liksom. För oss så är relationen det absolut viktigaste. Och att vi tänker att man så här korv... Ja visst, man kan verkligen bli irriterad av att ens egna liksom, regler som man själv har satt i sitt föräldraskap inte respekteras. Men samtidigt så tycker jag ändå liksom att är inte relationen det viktigaste? Alltså ja, men det är klart, det är inte så svart eller vitt.
Nej,
liksom.
Nej. Nej, men så har det varit för oss också. Alltså, jag vet med svärmor, liksom, vi berättade att vi vill vänta lite med socker. Ja. Kan vi inte liksom ta fram lite blåbär istället? Ja. Eller, och de bara, ja. Och så hämtar man på eftermiddagen och det var fram en massa kanelbullar och annat. Och man bara, okej. Okay. Men samtidigt så känner jag bara, det spelar inte så stor roll.
Jag tänker kanske är lite mer än själva bullarna, att man inte känner sig respekterad.
Men att man kan prata med dem, som Maria sa, att det inte behöver vara så svart och vitt eller så skarpa lägen. Att man kanske kan hitta någon mellanväg, så barnet ändå, den här relationen med mor och farföräldrar, att den också är viktig. Om man liksom vill ha den, såklart, i barnets liv.
Men som du säger, så är det ju absolut så att det är någonting större där liksom. Man känner att
såklart. Ni skriver en del om ritualer under graviditet och postpartum, och det är också ett ämne som vi har berört en del, särskilt kring postpartum, att det är lite av en bortglömd tid, åtminstone i Sverige. ni skriver att innan bröstmjölksersättning så fanns det en stor vikt i att man tog hand om mamman så att mamma kunde amma. Och det kanske, så jag vet inte, det kanske var mer så att man visade vördnad för den här tiden förut i Sverige. Det kan ni kanske berätta om. Men ni skriver att det är vanligt i andra kulturer att ta hand om den som har fött på ett mer genomtänkt och vördnadsfullt sätt. Även fast det inte alltid tas emot som något positivt nödvändigtvis. Men skulle ni säga att vi i Sverige och Nordeuropa är unika i att inte ha en sån tradition? Och i så fall, varför tror ni att det har blivit så?
Alltså, ja, vi pratade lite om just det. Vad som har, alltså, ja, med den biten just att mamma, föräldrar och mamman, det finns inte kvar riktigt här. Jag tänker själv när jag fick barn, i vår kultur så är det vanligt att ja, men du vet, så här, bli omhändertagen. Mm. Jag behövde inte laga mat, jag behövde inte göra någonting, jag lyfte inte fingret. Alltså nej, verkligen så första ja, men 40 dagarna då eller ungefär. Svärmor, mamma, min partner gjorde allt basically. Alltså så här, även med syskon. Och det är så skönt. Då kunde jag verkligen fokusera så här på amningen och bara få landa i allting. Och det hör jag inte så vanligt idag.
Nej, inte nej, alls.
Nej, verkligen. Det är svårt att säga varför det har blivit så. Men ja, det, jag tror det är egentligen en mycket större så här, politisk diskussion. Så här, hur har Sverige blivit... hur har Sverige liksom vuxit fram och... liksom utformats.
Vet ni om det har funnits sådana traditioner förut? Alltså till exempel att man, jag menar att det finns något kollektiv runt den nyförlösta, att man kommer med mat, att man har 40 dagar till exempel i vissa ställen, att man äter särskild mat. Är det någonting vi har tappat längs vägen, vet ni det, eller om det är att det är bara att vi inte riktigt har haft en sån tradition?
Jag har inte satt mig in i det, men jag har hört att det har funnits. Mm. Men mer än så vet jag inte. Och det kan, jag kan absolut tänka mig att det har funnits.
Liksom. Jag tror också att det tappas lite längs vägen. Lite som du sa, utifrån hur samhället är uppbyggt. Om man ser, liksom, tänker idag, Sverige är liksom världens mest individualistiska land. Mm. På gott och ont finns mycket, många fördelar som har hängt med där. Liksom. Men just att oavsett om man är kollektivist, är individualist, det är liksom vissa bitar ur det här kollektiva som försvinner längs vägen. Och även om man inte vill se sig själv så, så är vi alla en produkt av stamlivet. Och vi behöver varandra, gemenskapen. Och det här tror jag påverkar föräldraskapet. Just med dessa traditioner bland annat. Mm. Man ska klara mycket själv. Allt ska gå fort. Mm. Och det tror jag också hänger ihop liksom med hur samhället är uppbyggt.
Jag hoppas vi håller på att komma bort lite från det. Eller att det börjar bli lite mer att folk... på sina håll börjar fatta att det kanske är lite eftersatt den här postpartumperioden och att det inte bara ska vara direkt tillbaka till samma gamla. Liksom.
Men det är ju ett så individualistiskt samhälle och vi lever inte tillsammans med, liksom, vi lever inte flera generationer ihop. Så det är ju svårt, även om man bestämmer sig, även om man liksom, internaliserar den här tanken på att ja men absolut så ska man ta hand om mamma. Ja men vem ska göra det? Alltså alla jobbar.
Mm.
Det är ju liksom inte så att man ens vill att svärmor och mamma ska flytta hem till en. Därför att vi har ju också liksom glömt bort hur man lever ihop.
Ja.
Eller hur? Så att det handlar ju också om att liksom ha de här kunskaperna om hur vi tar hand om varandra, om hur vi lever ihop. Så att det är väldigt svårt alltså, att gå tillbaka till det där, även om vi gillar tanken på det.
För jag hade inte kunnat bo, jag tänker nu så här, alltså jag hade inte kunnat tänka mig bo liksom med, alltså jag älskar ju liksom mina svärföräldrar och mina föräldrar, inte så, men jag hade inte velat bo tillsammans, känner jag.
Det hade jag velat.
Ja, nej, för jag tänker själv, jag har så funderat på det liksom, och ändå ses vi nästan varje dag.
Mm.
Och det älskar jag liksom. Och vi sover över och kommer till oss. Vi umgås jättemycket. Mm. Men så man är också präglad av samhället man lever i. Mm. Så just att, ja, men...
Ja, under en period, under några år, hade jag kunnat tänka mig att bo både med min mamma och då med min ex-svärmor.
Jag hade inte velat det.
Nej, men, ja, jag,
alltså, jag är också jättetack med min familj. Det är bara att jag absolut... Jag har ju förstås lovat mamma att hon får bo med mig sen. När hon är liksom gammal.
Ja,
jag har lovat sen länge. Men,
ja, det hade jag så lätt kunnat tänka mig. Men ja, men just den där balansen mellan att hitta så här sitt eget men ändå tillsammans.
Mm.
Ja, det är väl olika för alla.
Ja, absolut. Och Opo gjorde en väldigt fin grej som jag blev inspirerad av. Just att hon liksom tog kommando över det här med att ni får jättegärna hjälpa mig. Det är ju inget krav, men om ni vill, så hade hon som en lista, som en typ, jag vet inte om det var en Excel-fil eller vad det var, där vi fick skriva in vilka dagar vi kom med mat. Och det, hon sa, inga presenter eller någonting, men ni får jättegärna laga mat till mig första tiden. Så varje dag första tiden så hade man det som uppgift. Och det var väldigt fint för oss runt omkring också att känna att vi kan hjälpa till. Ibland så kom man in och vi åt tillsammans, eller ibland sa hon att jag orkar inte, men ni får jättegärna ställa er utanför. Och ja, bara att man också kan våga fråga. Och så det var någon enstaka som sa att nej, men de allra flesta sa ja och gjorde det liksom med glädje.
Men ja, men det, och det är väldigt fint att du säger det här, för att det där är en sån grej som man ofta glömmer bort. Hur så folk kanske glömmer att erbjuda en hjälp, eller så vet de inte, jag upplever att många i Sverige inte vet hur man erbjuder sin hjälp. Men att folk blir väldigt glada när man ber, när man ber om hjälp, eller hur? För att man känner sig behövd.
Ja.
Och det tror jag också går tillbaka till det här, att vara en del av liksom av stammen då, inom citattecken, att känna att okej, jag är betydelsefull, jag behövs här just nu. De ber mig, det är klart liksom. Jag vet att till exempel när jag har haft det jobbigt i perioder eller varit jättestressad, så har min bästa kompis kommit med mat till mig. Och det betyder jättemycket för mig, men jag ser också hur det betyder jättemycket för henne. Och det är jättefint.
Där avslutar vi del 1 av avsnittet med Maria och Tyrkan. Del 2 kommer väl om 1 eller 2 dagar. Vi hörs då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.